SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Sarpsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kallnes.
Hjertelig velkommen til en SA-podden spesial. Vi, Petter, vi har byttet ut Bingen, og vi har byttet ut Weber, men innbytteren, den knakende sko, for det nemlig den nye treneren. Velkommen, Mikael Stare.
Stort takk.
Vi veldig spente, vi, Mikke, på ja, hvordan den første tiden I Sarpsborg har vært.
Ja, men den har väl varit allt annat än lugn, utan den har varit väldigt intensiv. Kom ju in samma dag som träningen började. Så det är klart att man kastas in från 0 till 100. Så att från att man ska lära känna alla spelare och ledare vid namn och I egenskaper och organisationer runt omkring. Så det är klart att man tvingas ju vara väldigt skärpt. Så att det finns ju ingen tid för att... Ska säga, det finns ingen långsam tid utan när man kastas in från 0 till 100 på en gång och samtidigt så gör ju den intensiteten att man är tvingad att bli skärpt och att man blir mer effektiv så att nu efter två träningsveckor så känner jag att jag har en om inte en 100% kontroll så har jag I alla fall en kontroll över läget och spelarna och deras egenskaper och ledarna så att det känns väldigt, väldigt spännande.
Är det något som har överraskat dig efter att du kom till norsk fotboll?
Alltså det grund och botten så är det så att idrotten och fotbollen I synnerhet det är ju samma mekanismer mer eller mindre överallt. Och det är klart att nu har jag bara varit I träningsverksamhet över 2 veckor men det är klart att det finns ju alltså tittar man jämför med Sverige exempelvis så finns det ju det finns ju massor med likheter så kan man konstatera så att, sen så är det klart att jag har inte lätta lag I matchen nu jag har inte spelat någon seriekamp och så vidare men I mentaliteten så är det ju mer lika än olika sen så finns det säkert saker och ting på vägens under vägens gång så kommer det vara skillnad jämfört med Sverige också men Ja, den enda saken som man egentligen känner kanske det är väl att jag tror att intensiteten och träningsvolymen är något högre än vad jag varit vid tidigare. Utan på något sätt att det har varit lågintensivt eller varit lite träning så är det ju... och det vet inte jag om det bara handlar om Sarpsborg eller om det handlar om norsk fotboll men det är väl den enda riktigt stora skillnaden hittills.
Så rent kvalitetsmässigt alltså spelarnas kvaliteter tekniska kvaliteter är det omtrent som I Sverige följer du?
Nej men alltså, jag ser mitt första intryck är inte så att det är någon stor avvikelse utan det känns väldigt likt så. Sen så är det ju klart det är olika människor och liksom, det är olika individer med egenskaper och sådana saker så. Men det återstår att se då. Det blir ju liksom det som, nu börjar vi spela matcher här nu till helgen och det är då man får frågor och svar. Innan dess så är det ju bara träningsverksamhet och även fast vi har tränat fotboll och så kommer spela fotbollsmatch nu till helgen så är det ju fysiken som är I centrum. Det får man liksom inte parallellt med det så måste man jobba med fotbollsmässig utveckling. Men jag har tränat extremt mycket de 2 första veckorna. Så att säga någonting annat än att fysen har varit I centrum, då ljuger jag.
Ja, men det är väl lite sånt som Micke säger nu att den harde fysiska träningen som har varit nå helt I början av säsongen, den är väl relativt ny för Sarpsborg låt det spillarna och för det var inte samma typ intensitet och lika mycket träning I fjol som det har varit I år. Det är ju en justering som Kjetil Berge väl har varit med och gjort efter att han kom in. Det bringer oss ju vidare till nästa spörsmål då Micke som är du kommer in I en klubb som har på något ett fulltalig tränarteam. Har inte med dig på något någon egen assistent och sån är att komma in i en sån gäng.
Nej men dels har jag gjort det förut. Dels så har jag en ganska stor tilltro till min egna någonstans sociala förmåga. Det handlar om att de här kompetenser finns det överallt. Den största betänkligheten med att man inte har med sig sin egen assisterande tränare det är att man inte känner folk. Det är den största, men kompetens finns överallt. Och där kan vi säga så att det är klart att när man åker utanför Skandinavien så är det ett större behov av det än här. Sen så är det självklart också, tittar man på den nu har inte jag haft någon problem att samarbeta vart jag än har varit någonstans, oavsett om det har varit i Grekland eller om det har varit i Göteborg eller om det har varit i Kina. Men tittar man på den befintliga staben med då Tom Fredder och som de närmsta assisterande tränaren typ så, så känner jag ju på en gång att vi får en väldigt bra, liksom, väldigt bra kemi och att vi har bra diskussioner och att det finns en samsyn. Så det är klart att det är inte så att jag känner så här, att jag till varje pris skulle behövt mer med en assisterande tränare, och i synnerhet inte i ett uppdrag som Sarpsborg. Förutsatt självklart att det är kompetenta människor som, och även socialt bra. Och min första period så känner jag det att det känns ju, alltså, det är människor, och vi som jobbar med det här är ju mer lika än olika. Och jag har inte haft problem och kommer inte ha några problem att samarbeta med dem på något sätt.
Jag tänker att det är en styrka för en tränare då, alltså, att komma till en ny klubb utan att ha med sig ett hoff. Jag syns det visar ju att du stoler på det, på dina färdigheter, och att du är säker på att du kan forma på något sätt de omgivelsen du kommer i, in i din riktning.
Ja, precis. Men det känns också som att det, sen gör ju jag min research innan man startar också, ja, självklart. Det är klart att jag vet, även fast de här personerna är liksom personer som inte jag känner sedan tidigare, så det är klart att jag har en viss insikt i klubben redan innan, att jag självklart också har gemensamma kamrater som också känner folk och så. Och de har ju också någonstans sagt att det tränarteamet som de har är väldigt bra, det är väldigt bra människor och kompetent folk. Så att, samt att också att det var ju också en av inriktningarna när jag hade diskussioner med styrelsen och med Thomas, så visste jag också vad förutsättningarna var.
Ja, det är lite spännande att kanske bli känt med ett nytt team och nya människor. Ja, men, inte bara spelare,
men... Ja, men det är ju självklart att det är så. Det är, som jag ser det, så är det en av någonstans uppsiden i det här arbetet. Och jag är ju fotbollstränare, men jag är framförallt en ledare. Och då handlar det om att jag är intresserad av ledarskap och nya kontakter med nya människor. Så att, ja, men det är klart att det gör mig ytterligare bättre. Mm.
Jeg håper at du ikke blir sinnet på meg nå, Mikke, men jeg kom i den podcasten vi hadde da du ble ansatt som trener i Sarpsborg i skade for å si at jeg tror at du er en litt slags type fotballnerd, en fotballnerd. Mm-hmm. Er det et begrep du kan kjenne deg litt inn i? Puster, spiser og sover fotball?
Jeg tror vel så her at har man gått all in som at bli fotballstrener som man var tonåring, då är det ju svaret ja, att det är så. Samtidigt så finns det de som ser mer matcher än vad jag gör, som ser Premier League och Serie A och La Liga mer än vad jag gör. Men nu har det här varit mitt yrke så lång tid, så bara det att jobba varje dag med fotboll och diskutera fotboll, diskutera träning, matcher, analyser, bara det blir ju liksom nördigt i sig. Mm. Om jag sen då liksom ser en eller två matcher mindre, så betyder jag inte att det är snarare, är jag supernörd eller är jag nörd? Ja. Nörd, ja, supernörd, det vet jag inte. Förstår
jag
menar, va? Hela mitt liv är ju anpassat efter fotbollen. Sen så gillar jag vanliga saker också. Jag gillar att resa, jag gillar att vara med min familj, jag gillar att träna, jag gillar att äta god mat och så vidare och så vidare. Jag sitter inte i träningsöverall hela dagen.
Nej, men det är gott att höra det, för det tränger lite annat.
Men husker du vad det var som, det var vanskeligt att gå tillbaka till, det var 14 år, men klarar du att sätta fingret på vad det var som gjorde att du bestämde dig för att du skulle bli fotbollstränare?
I grund och botten så liksom så alltså när jag startade fotboll sedan jag var 14, så tycker jag att det var roligt och så. Sen så blir det utökat. Sen när jag var 18 så tränade jag Hammarbys 13-åringar. Och då var det ju ett mer eller mindre 7 dagar i veckan commitment. Mm. Men när jag var 14 kanske jag inte var helt säker på det. Men någonstans här mitt emellan så kände jag som att jag blev bra på det. Det var väl att dels så är jag en människa som jag är väldigt all in. Det vill säga att jag är... det som jag gillar, gillar jag väldigt mycket. Mina föräldrar har haft vanliga ordinarie jobb och sådana saker. Och jag har sett att många människor liksom sliter väldigt mycket med att man liksom, att den här måndag till fredag lunken så. Ja. Vilket det finns massor med fördelar med också. Att ha, så. Det finns många gånger när man känner att man borde ha haft ett vanligt jobb istället. Så ville jag någonstans göra ett försök på det. Skulle man kunna ha ett jobb där man kan kombinera sitt största intresse med att arbeta? Så att, och eftersom det gick bra tidigt och jag blev uppmärksammad och blev rekryterad till nya uppdrag och sådär liksom, och blev heltidsanställd när jag var 24 år, då var det glasklart liksom, att det var, då var det eliten att jag skulle till liksom. Så då har jag alltid vunnit många matcher med mina lag, oavsett om det har varit med något undantag självklart med pojk- och juniorlag, så har jag lyckats förena utveckling med resultat, och det är det som jag vill stå för. Så att, men svar på din fråga, jag blev fotbollstränare för att jag älskade det. Så att, och att det också är någon form av substitut till att jag aldrig blev en elitspelare själv. Så jag hade inte fysiska eller taktiska eller tekniska attribut för att bli det. Så att, då får det, men jag har känt att folk har lyssnat på mig och tyckte om att vara i min närhet. Så att, ja, det är därför jag blev ledare. Mm.
Du är så vidt inom det. Noen steder så er det utvikling som er veldig viktig. Andre steder resultater, det skal balanseres dette her. Hvordan har du hittil i karriere da klart å utvikle og foredle unge talenter samtidig som du har skaffet klubbene dine gode resultater, og hvordan skal du fortsette å gjøre det i Sarpsborg?
Jeg mener at man måste, jeg mener jeg tror det är egentligen alla uppdrag i världen så måste du ha ett utvecklingstänk. Att du måste göra spelarna bättre. Det tror jag är samma sak här som i Barcelona. Man vill göra saker bättre. Sen är vi ju den delen av världen där någonstans spelarna, och ska inte heller göra det, se sig själv som en slutstation. Kan vi få spelare? Det är nog så svårt att bli elitseriespelare eller allsvensk spelare. Det är inte lätt. Det är väldigt få som har den möjligheten. Och när man väl har tagit sig in där, så klart man ska bli etablerad elitseriespelare för att sen kunna ta sig ut i Europa. Då blir alltså, det blir mindre och mindre. Det blir svårare och svårare överallt. Och det är klart att om vi lyckas med att utveckla en spelare och kan sälja honom vidare, så är det både bra för spelaren, det är bra för klubben. Och det är bra för den ligans fotboll, som gör att vi kan utveckla spelare. För mig så är det väldigt viktigt att man också under resans gång är medveten om att det är vad är utveckling? Utveckling är ju när man tränar bra, när man har höga krav på sig, men också att man också levererar. Så är det. Alltså, vi ska utveckla ett spel som ska leverera. Och är det så att ska in i en elitmiljö, spelaren ska tåla tuff träning, vilket kanske är en av de största sakerna när man kommer utomlands utanför Skandinaviens gränser, att det är extremt höga krav på det. Man ska vara mentalt förberedd. När man kommer utomlands så är det en mycket större konkurrens. Man blir inte lika varmt bemött. Oftast inte som man är här. Det finns ju alltid undantag. Alltså, det är inte dåligt överallt. Men det är ett tuffare klimat. Mm. Det blir mer cyniskt. Det uppdraget är också väldigt tydligt här. Att vi ska utveckla unga spelare. Men vi ska också ha seniorspelare. Egentligen bemöter jag alla människor på samma sätt. Oavsett om man är 17 år eller man är 34. Sen är det klart att en spelare som är yngre måste träna mer och mer jobba med sina egenskaper än en äldre spelare som kanske inte behöver träna lika mycket. Det kan få honom kanske mer kanske hålla sig flytande och vara tillgänglig hela tiden typ så. Men utveckling är jätteviktigt. Också viktigt att klubben också har en plan, att man också har en riktning, att man heller inte tar in för många spelare på samma position. För det lättaste sättet att utveckla spelare på, det är om jag kan träna bra med spelaren men också ge honom chansen att spela. Att man känner att det finns en chans. Mm. Är det tre spelare på samma position, då är det svårt att få utveckling. Mm. Mm.
Ja, for da er det noen som får spille svært lite selvsagt. Det bringer oss jo egentlig litt videre til, nå har du sett altså, laget i trening i ja, to arbeidsuker, da, for å kalle det det, ja. Og har du da fått blitt litt kjent selvfølgelig med spillerne, ser styrker og svakheter, selv om du antageligvis ikke har lyst til å fortelle det i SA-podden, så lurer jo vi på om du etter to uker ser hvor laget er godt besatt og hvor det trenger å styrkes.
Nej, men att vi behöver, att vi har nu ett gäng unga spelare. Väldigt spännande spelare tycker jag att vi har. Behöver vi ju, alltså man måste ju också så här, vi får ju vara ödmjuka över att säsongen som Sarpsborg 08 hade 2019 var en väldigt svag säsong. Mm. Och man var ju mer eller mindre bara någon poäng från att åka ur. Mm. Det är ju verkligheten. Och det är ingen av i klubben eller i ledningen eller fansen eller spelare eller tränare som vill hamna där igen. Men man måste vara ödmjuk över att säsongen 2019 avslutades, och det är inte många månader sedan nu, då var man precis över strecket i sista omgången. Mm. Där direkt med en stolpe in på motståndarna så hade man idag spelat i andra divisionen. Mm. Det är verkligheten.
Mm. Det är klart.
Vilket betyder, och då säger inte jag det att det ska vara negativt, och det är ju bara den krassa verkligheten. Och vi vill liksom, vi vill ju framåt, och då kan man väl konstatera att man behöver några etablerade spelare, som jag ser. Sen exakt vilka spelartyper det är, men att några etablerade elitseriespelare som håller den nivån, så behöver inte vara norska, men jag säger att den som håller, som är ganska säkra kort, det kommer laget behöva. Mm. I kombination med självklart att vi ska utveckla befintliga spelare, och vi ska utveckla de unga spelarna. Det är ju självklart att det är så. Och då sitter inte jag här nu och säger att jag sätter upp en önskelista och säger, det är bara den krassa verkligheten utifrån. Mm. Och det har ju klubben informerat mig om när jag kommer. Det är så man ser på saker och ting. Mm. Så det är ju som ingen reflektion bara efter mina två veckor här. Vi behöver nog lite spela lite varstans. Mm. Spritt över hela laget. Det handlar inte bara om i bakre ledet eller mittfältet eller längst fram, utan vi behöver nog fylla på lite varstans.
Och då samlar de etablerade folk som ska in och kämpa om en plats på laget, liksom till första elvan.
Ja.
Ja. Mm. Men hur delaktig är du i den jakten där, eller på spillelogistikerna, utprovningen av nu spillare?
Nej, men Thomas är den som är ansvarig. Sen har vi ju folk i styrelsen som har ansvar för det också. Och så. Men Thomas är den som sen har vi ju scouter och sådana saker. Och, Thomas driver ju det här. Och jag har ju självklart insikt i det här varje dag. Och vilka spelare som dyker upp. Och när man jobbar med det här så har man lärt sig att det droppar ju namn in hela tiden. Dels spelare som man har själv i huvudet, men också spelare som kommer tips utifrån, eller det är scouter eller agenter och sådär liksom, typ. Så att på det sättet så är jag delaktig, för att vi pratar om spelare hela tiden, men vi pratar också om befintliga spelare och hur vi ska utveckla träningsverksamheten och så vidare, och hur vi ska jobba taktiskt sett och så det är liksom absolut ja, så jag är delaktig, men jag leder inte den delen, utan det är Thomas som leder.
Mm. Du nämner taktisk grepp eller taktisk upplägg. Vi har sett det på träning sista uka, det ser ut som att ni har lekt lite med en 3-4-3 formation för exempel. Har dere landet noen formasjon, eller er det fortsatt på en sånn utprøvningsstadie?
Det er definitivt en testperiod. Definitivt så er det så. Där vi har jobbat egentligen taktiskt väldigt lite egentligen. Så det blir återigen med fysik, och så jobbar man med principer. Och så handlar det också om att ha en träning där jag också kan identifiera spelarnas egenskaper. Där man kan konstatera i alla fall att om man tittar på klubbens, där man har den absolut framgångsrikaste perioden man haft i klubben, så har ju klubben varit väldigt fysiskt starka. Mm. Man har varit väldigt välorganiserade. man har haft en tydlig idé hur man ska anfalla och hur man ska försvara. Och till mångt och mycket så delar jag det.
Mm.
Så, och man, så finns det alltid nyanser i allting, men när jag har något som mest framgång i mina lag så har jag varit närmare att spela så än tvärtom.
Ja.
Jag vill spela en organiserad, snabb fotboll där det finns ett, också ett stort utrymme för individen att också kunna känna frihet.
Mm.
För mig så är det så att det är organisation och struktur som gör att man också kan ge spelare frihet.
Mm.
Och då har vi sagt det så här, att vi ska göra en lite modernare version av det här. Och utan att på något sätt dra en stort streck över vissa spelsystem så kan man konstatera att den moderna fotbollen som spelas, och även här i Norden nu, där de flesta matcherna i Skandinavien spelas på konstgräs,
mm,
så har fotboll ändrats lite grann. Och det gör ju också det att det är lättare att spela mer passningar när man spelar med på konstgräs.
Mm.
Det är och det är grund och botten positivt, eftersom att man kan träna fotboll utomhus året runt.
Mm.
Men det gör också att det är svårare att försvara. Det är svårare att försvara på konstgräs. Och eftersom att lagen är så pass spelskickliga, man spelar en passningsinriktad orienterad fotboll, och man kommer inte upp i press lika lätt som man gör när man spelar på gräs. Det är liksom, det är allmänt, det är allmänt känt att det är så. Och då kan vi konstatera att ska man då spela väldigt raka linjer, exempelvis 4-4-2, så krävs det en extrem disciplin om man ska spela på det sättet, vilket gör att det är ett kollektivt spel. Alla spelare måste försvara när man inte har bollen. Det gäller oavsett om man spelar 5-4-1 eller 4-4-2 eller 3-5-2 eller 4-3-3 eller 3-4-3. Alla måste göra det, men det är synnerligen viktigt i ett 4-4-2-spel.
Mm.
Och då har vi känt att, liksom att vi kommer 4-4-2, vet tränaren hur man spelar. 4-4-2 vet organisationen om hur man spelar. 4-4-2 vet spelarna hur man spelar. Därför kan vi någonstans under försäsongen också prova andra sätt att spela. Så skulle det någonstans, kommer vi fram till i slutändan att det är ett 4-4-2 som vi ska spela, så är det mycket enkelt att gå tillbaka till det.
Ja.
Det, det kommer vara en exit för alla tränare i alla tider att kunna gå tillbaka till ett 4-4-2-spel. Vi hoppas och tror på att vi kan ta ytterligare steg, så gör den. Om vi skulle spela 4-4-2 så är det här i så fall i ett modernare snitt. Men därför kommer vi nog under försäsongen att prova olika formationer. Där som du sa exempel att 3-4-3 kommer vara en del av det. Men jag vill inte ställa mig här på läktaren eller här sjunga en sång om 3-4-3 idag. Det kommer jag inte göra, för det skulle kunna bli en jävligt dålig sång först och främst. Men, och jag är heller inte beredd på att det blir så. Så att, ja, det är mitt svar.
Men det betyder att du är inte en tränare som har en talkombination som du på en måte som är heldig för det. Typ Svennis i IFK Göteborg. Det är liksom inte...
Nej, men det
eller Livs egen i Rosenborg. Liksom.
Nej, men jag är mer flexibel. Mm. Så att jag menar, I IFK Göteborg exempelvis, där spelade vi mestadels 4-4-2. Vi spelade lite annorlunda i vissa matcher också, men mestadels 4-4-2. När jag kom till Häcken så fanns det en tradition att spela med en nummer 10, det vill säga någon form av 4-2-3-1 variant. Och då gjorde jag det där, och så gjorde jag lite grann till min version av det hela. Så att sen så handlar det också om, och kanske det absolut viktigaste, hur optimerar tränarteamet spelarnas egenskaper? Hur kan vi optimera spelarnas egenskaper så att vi vinner mer matcher? Allting handlar ju om det. Så att kan man hitta ett spelsystem som ett vinner matcher, eller optimera spelsystemet som man vinner matcher, som också ser till att utveckla individen, som också kanske också attraherar publiken och fansen, och också ett spelsätt att spelare får en frihet där de kan visa vad de är skickliga på, så att det också finns andra intressenter utifrån som kan rekrytera dem. Så det är många saker som man ska tänka på, men det viktigaste är hur vinner vi matchen?
Det är nummer ett. Och så är väl principen det viktigaste, uansett talkombination.
Ja,
Fast som ligger i bond.
Ja, det är klart att jag menar, liksom för mig så är det ju alltså att laget är hårt arbetande. Att laget är kompakt. Att vi vill pressa för att vinna bollen tillsammans. Sen så finns det ju massa följdfrågor. Vart ska vi vinna bollen någonstans? Hur ska vi göra när vi vinner bollen? Vart ska vi någonstans? Hur ser uppspelsvarianterna ut? Men för mig så är det viktigaste det är att ett laget jobbar hårt, var organiserat, strukturerat, fysiskt hårt arbetande. Det som har gjort alla lag i Skandinavien, varenda gång ett skandinaviskt lag är framgångsrikt i lagidrott, oavsett om det är i fotboll eller handboll, om det är Sverige eller Norge eller Danmark. Det finns något enskilt undantag. Som Östersund exempel. När Östersund nådde Europa, gjorde de på det enda gången ett svenskt lag i alla fall har nått någon form av framgång utan att göra det på det traditionella sättet. Tradition, historia, har historien sagt att alltså, det är de här sakerna som jag sa är det som är det viktigaste. Sen vill vi vara moderna också. Sen vill vi liksom på något sätt följa utvecklingen, vi ser till vetenskap och science och lägga till detaljer och sådana saker och fånga den nya generationen. Men jag vill hitta en mix mellan det som har gjort skandinavisk lagidrott bra tillsammans med det nya. Det är min utmaning.
Och du har ju också haft succé i klubbar du har tränat med och slippa in svårt få mål och att det har blivit en succé för dina lag. Och då lurer jag lite på, det är kanske ett omöjligt spørsmål då att svara på, men hvis du som fotbolltränare ska nämna en ting som är viktigast, är det då defensiv organisering, är det dödball, liksom en ting som är meget viktig för ett fotbollslag som Mikael Starr leder för att det ska bli succérikt?
Att man springer som fan.
Ja, det är deilig svar.
Det
både med
och utan. Jag skulle fråga mig en jävla dum fråga, va. Men en dum fråga för dumt svar. Ja. Nej.
Jag syns inte det var så dumt svar.
Och det var inte så dum fråga heller.
Så svaret var mer än svar.
Nej. Alltså någonstans, du kommer ingenstans om du inte springer som fan. Alltså du måste springa åt ena hållet för att ska göra mål, och du måste springa och ta helvetet tillbaka så att du ska försvara egna mål typ så. Sen så är det ju det är inget taktiksvar, va, men jag skulle kunna svara att energi också. Jag skulle kunna svara att samarbete. Jag skulle kunna svara att compactness typ så liksom så, men att springa mycket åt båda hållen, det är för mig det viktigaste.
Stenhardt arbe, rätt och slett. Det hörs bra ut här, ja, i byn, Petter.
Absolut.
Jag tänker, när vi har nu snackat lite formationer och vad som är viktigt och sånt, så, och det att du är då helt ny i klubben, då hjälper ju att det är lagt upp en 13-14 träningskamper för seriestart. Är det något du är van till att spela så många kamper i uppkörningen, eller är det nytt för dig det också?
Alltså det har väl varit lite olika, men jag just nu känner mig ganska bekväm att det finns många matcher, ja. Och så det, i Sverige exempel så har du ett annat koncept nu har du ju ett koncept med Svenska Cupen som man börjar spela egentligen om någon vecka, och då är det tävlingsmatcher, och då finns det en pokal och fight om en Europaplats. Och det är jag ganska bekväm i, att inte behöva göra det första. För det betyder också att laguttagningarna blir ju inte lika centrala. Alltså laguttagningarna är ju när man spelar tävlingsmatcher, så blir det ju, då vill man ju mer eller mindre spela med det laget som man tror ska vinna matcherna. Nu kan jag tolka mig inte fel, jag vill vinna matchen mot Norrköping imorgon och så vidare också, typ så, självklart. Men det behöver inte vara det primära. Det säger som att okej, vi vill testa den här spelaren tillsammans med honom. Vi vill välja det här sättet att spela på. Men det finns ett mindre utrymme om man börjar spela tävlingsmatcher. Sen så får det inte heller bli så att man sitter här nu och tycker fan vad skönt det är med så här många träningsmatcher, och så blir det så att det tar vi sen. Utan tiden går väldigt fort. Alltså när man börjar spela matcher så går det väldigt fort, och då kommer man framåt till, när vi kommer fram till den 17 februari när vi ska åka på träningsläger i Marbella, då går det väldigt snabbt sen. Så att, liksom, det är min erfarenhet. Så att, Jag är nöjd med att det är många träningsmatcher. Och sen är det alltid så att okej, skulle man vänta en vecka till eller skulle man, hur hade man gjort det? Å andra sidan så det enda jag vet är att om man har 8 eller 14 träningsmatcher eller om man hade väntat en vecka till eller två veckor till, så har det ingen betydelse när vi spelar första elitseriematchen. Det har ingen betydelse alls. Och det är det enda jag vet, för att jag har varit med om så många olika typer av... Jag har haft försäsongen där vi har gått hur bra som helst. Och i USA exempel så i MLS så känns det jättebra på försäsongen. Och det gick dåligt i ligan. Så att jag hoppas att vi... Att vi vinner mer matcher än vi förlorar, även på träningsmatcherna, för att vinnarna får man skapa, dem får man vinna kultur. Samtidigt att springa här i och tro att man är världsmästare och vinna varenda jävla match, och så kommer man och så åker man på förlust i första matchen i elitserien och så tappar man allting. Nej, det, så att det får vara, det är bättre att det är bra än dåligt.
Ja, det är ju
men det är så, vi skulle ju fjol vinter, då var ju Sarpsborg, du tappade knappt nog en träningskamp. Tappade för Norrköping inte nog, men du tappade väldigt mycket när serien började, kan man säga.
Ja, men jag kan säga, jag såg ju, jag var ju stationerad i Marbella under vintern och såg dem spela, Sarpsborg spela, och måste säga jag blev väldigt imponerad. Jag, för mig så jag såg alla elitserielagen och även i andra divisionen. Och jag tyckte att, vet du det, att Sarpsborg var det laget som såg bäst ut av alla. Och då räknade jag in Molde och Rosenborg och allihopa. Mm. Och som sagt, så här fick man en tuff säsong ändå. Mm.
Det är lite intressant att du nämnde bland annat Molde då, för det var Molde som var seriestarten för Sarpsborg Lotte i fjol, där Sarpsborg Lotte spelade en meget god match. Det blev 1-1 på nästan på övertid där. Mm. Så är det sant i Sarpsborg Lotte att man tidigare har haft en mental tränare, heter det väl, Trond Lunåshaug. Han är inte längre tillknyttad klubben. Vad tänker du om såna ting som det som är runt klubben? Är du en tränare som kan säga si att det knackar på dörren till styrelsen och säga si, nu trenger vi att få in en mental tränare för exempel?
Den så drastiskt behöver det inte vara, utan som jag ser det så är det så att man är så nära. Man är så nära varandra i dialog så att man liksom, att det inte blir bara drastiska, utan saker och ting växer fram. Okej, vi behöver utöka tränarteamet, behöver utöka det fysiska teamet, hur ser det ut med spelartruppen. Det är ungefär samma diskussion som man har med allting annat. Det är en ständig process liksom, typ så. Sen så finns det ju gånger där vi kommer att ha mera formella möten och sådana saker, då får man någonstans dra fram sina önskemål. Men som jag ser det så är det så att en mental coach kan man använda på olika sätt. Man kan använda en mental coach i den dagliga verksamheten som en del av tränarna. Så kan du också ha en mental rådgivare eller coach där du kan också konsultera och använda när du behöver. Och jag känner mig så här att det är en sak som jag har sagt, att vi får se över allt det när vi kommer igång. Jag känner väl att så här, när man kommer in till en början, så vill jag liksom också... Jag är också en tränare som håller en ganska regelbunden kontakt med mina spelare och pratar mycket med mina spelare. Och, till en början så kan jag känna att det känns ganska bra nu med en ganska så här ren tränarorganisation. Där vi, sen så, som sagt, är det så att vi känner att vi behöver det, så får vi diskutera under resans gång. Men att det ska finnas tillgång för spelare på något sätt, att liksom kunna konsultera om det behövs, den tycker jag är viktig. Mm.
Ja. Vi har jo nå, Petter, hørt mye om treneren Mikael Stare, men vi lurer jo litt på sånn utenfor banen. Du har jo nevnt det at du er glad i både litt å trene, og du er glad i god mat. Og, hva tenker du hittil om det du har sett av byen, Sarpsborg?
Ja, om jeg skal være riktig ærlig, så det har ikke vært noen tid for sightseeing.
Nei, Nei, det kan vi jo skjønne. Det
jeg har sett onkelsrummen. Onkelsrum 1, 2, 3, 4, 5 har jag sett. Tränarrummet har jag sett. Och dessutom som min fru klagat på att det kanske är dags att bryta träningskläderna. Jag har haft samma träningskläder på mig en vecka, så att när jag kommit hem och när jag gått så har jag haft samma kläder som jag på, så att hon har inte varit så jätteimponerad av det. Så att jag ska börja med att tvätta kläderna och duscha, och sen så blir det sightseeing.
Ja. För du har allerede fått bopar här i byn, eller kommer det flyttande sätta vart?
Det är inte bestämt. Jag har bott på hotell och så bor vi i en mindre lägenhet som jag lånar en av organisationens personer. Så att vi är perfekt hittills, och så får vi se var det landar de närmaste veckorna.
Det är väl ingen överdrivelse att säga att du måste ju glädja dig till dessa träningskampanjer börjar, att till allvar det börjar, det är i begynnelsen av april. Det börjar väl att spela en poäng. Du har också sagt att det kan vara grejt med alla dessa träningsmatcherna för att finna ut lite relationer, vem passar bäst med vem passar bäst. Vad tänker vi om kampen som kommer redan imorgon mot Norrköping?
Jag ska bara säga en sak först. Att vet du, en annan viktig sak med det är att det är en lång försäsong. Det är också att vi har ett par spelare utanför nu som också som är skadade. Och det är ju ganska som bärande spelare. Och de spelarna, det är klart att de behöver ytterligare några veckor innan de är tillbaka. Och det kan vi konstatera att det är etablerade spelare med erfarenhet från högsta nivå, och det behöver vi. Så att på så sätt är jag glad också att det är många matcher så vi kan testa många spelare, men också att det finns tid för dem att komma tillbaka. Så att det är bara vill säga det. Men Norrköping, det är ett bra lag. Det är en av kandidaterna till det svenska mästerskapet. Ett lag som spelar under 2018-19 ett 3-4-3 spel. Och har många skickliga spelare. Så att de har hittat en bra miljö för dem, och de har också sålt väldigt mycket spelare, så de har kunnat sålt dyrt och köpt in spelare. De har också har tagit in en hel del spelare som har varit duktiga tidigt, men som inte riktigt kanske har fått lite olika riktningar på sina karriärer, typ som Jordan Larsson som de sålde till Sparta Moskva, Haksabanovic som var i West Ham, han spelade i och var lite utlånad och fått bra fart på honom och så vidare. Så att de har ett bra lag, så för oss imorgon, det blir en tuff match. Det blir en väldigt tuff match, det ska man vara med. Men samtidigt så, som sagt, det är samma sak där. Ska man möta ett lag från lägre division och vinna med 5-0, det är kul att göra lite mål och så. Får man frågor och svar då? Nej. Så att vi får se. Som sagt, jag väljer att se de här matcherna som väldigt positiva. Sen om det, som sagt, vad man gör i de första träningsmatcherna kommer inte ha någon betydelse när vi står i första matcherna och möter Sandefjord.
Vill du bruka många spelare i dessa kamperna?
Ja, det blir det. Vi brukar alla tillgängliga spelare imorgon. Så att vi har ett gäng som är utanför. Det är egentligen inga nya. De som inte är med imorgon som inte kommer att spela. Det är killar som är tillbaka nästa vecka. Så det är inga nya allvarliga skador på det sättet. Samtidigt så är det så att spelar vi inte spelare där vi kan riskera att... Hade det varit seriematch imorgon så hade ett par tre spelare tillspelat. Men inte alla.
Jag är väldigt spänd på Mato Mahlers, men han ska spela lite med det, förstår jag.
Det kommer jag göra.
Ja. Men han ska på banan.
Han kommer spela, men det kommer vara en del av andra halvlek. Så det kanske är 20 minuter typ så. Mm. Han är ju en spelare som klubben tror väldigt mycket på. Samtidigt så har han ju mycket att visa. Vi tror att det finns en stor potential där. Men samtidigt så vill vi ha honom i den blåa tröjan så att vi får se honom och spela, så att vi liksom kan ta det därifrån. Så att, men ja, då är vi steg i rätt riktning att han spelar en stund imorgon.
Absolut.
Ja, vi viser jo da matchen fra Sarpsborg stadion i morgen på SA-TV. Det er bare å tune inn for dem som ikke har tid og mulighet til å komme seg på Sarpsborg stadion, men det er helt sikkert mange som har lyst til å komme ned og se Stares første, ja, hva skal vi si, tropp og startelver og alt det der og der. Hvor, det er vanskelig å si da, når vi teller nå, eller skriver, heter vel 24. januar, hva tror du målsettinga til Sarpsborg 08 vil bli denne sesongen? Når du har fått satt ditt preg på laget, vært med og hentet de typene du vil, snakker vi medaljeprat med en gang, eller snakker vi topp 6?
Vi börjar med att prata om att vi ska utvecklas och bli bättre än förra året. Vi börjar där. Så att jag tror att de gångerna jag har varit med länge nog. Och när jag säger så betyder det inte att jag är någon negativ tränare eller person. Eller att jag är rädd för att ha höga mål. Men jag har också varit med om år där man har blivit uppskriven. Där man inte har förtjänat det. Och sen så då blir det så att man också rycks med av några förväntningar. Och då har det inte blivit bra. Så att jag är totalt ointresserad av att i nuläget liksom prata om någon målsättning, utan det är bara att göra så bra som möjligt varje dag. Och sen vi konstaterar att det är inget lag som vill bli 11 eller 12 i tabellen. Det är ingen som håller på det. Även fast det är en nykomling, det är ingen som är glad. Man ligger ju inte och är sömlös av glädje för att man blir 11 i tabell. Liksom. Det finns ingen som gör det. Även de minsta klubbarna i hela världen. Och jag håller inte på med för att jag ska bli 11.
Nej. Det gör väl inte den egen.
Då kan ju sluta.
Ser de Sarpsborg en fin by att bo i, så...
Ja, precis. Jag har hört att sightseeing är bra, men inte det.
Har du inte tid att ligga?
Ja, precis. Så är det.
Ja. Nej, men i vart fall, vi gläder oss stort till att säsongen på en måte då börjar i morgon med träningskamp mellan Sarpsborg 08 och Norrköping. Vi tackar dig, Mikael, för att du tog dig tid att ta turen upp i studio vårt här i SA, så hoppas vi ju då att vi kan få lurta tillbaka igen när det närmar sig seriestart.
Definitivt.
Ja, men det är helt härligt. Det var Mikael Stare, det var Petter Kalnes och det var Patrik Walter Larsen. Vi prekas.
SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Du har hørt SA-podden med Patrik Walter Larsen og Petter Kalnes.